P1 Dokumentär. Miniserie.
Det är mitt i natten och en ung kvinna ligger och sover i sitt rum på gården där hon jobbar som hästskötare. Plötsligt vaknar hon till av att mannen i huset är där i rummet över henne. Hon säger inte nej rakt ut, men det som sen händer är ingenting som hon är med på.
Jag har aldrig sett det som en våldtäkt, men absolut var det emot min vilja.
Ligg inte med dina elever. Det är inte svårare än så.
Det hade räckt med att det stått så här, att du får inte ha relationer med elever som är under 18 år. Punkt.
Du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Hästkarar och stalltjejer. Del 3. Hästkararnas revansch. Av Anneli Frank och mig, Sigrid Edsenius. Hopptränaren Thomas Hammar har blivit granskad och utskälld. Ett tiotal kvinnor har berättat om övergrepp eller utnyttjanden, och hans sätt att bete sig mot unga tjejer har upprört många. 2017 blåste upp en storm kring Thomas där han granskades av både etablerad media och andra forum. Det slutade med att Svenska Ridsportförbundet drog in hans tränarlicens och att Thomas försökte ta sitt liv.
Jag var extremt nere psykiskt och vågade inte visa mig ut, så jag följde inte riktigt det här. Den tiden från bloggerskan till, jag skulle säga nästan ett år efter, har jag lite svaga minnen av faktiskt. Mm.
2017 är Thomas på botten, men han börjar jobba sig sakta tillbaka. Trots vittnesmålen om utnyttjanden och övergrepp kommer några av hans elever tillbaka efterhand. Thomas bestämmer sig för att försöka få revansch. Han ska dra Svenska Ridsportförbundet inför domstol.
De har aldrig kallat mig och sagt, kan du komma upp, vi behöver prata, men jag satt ju i tävlingssektionen. Jag har varit landslagsledare, jag har varit satt så mycket med dem att göra. Men för att få någon klarhet i detta så stämde jag i Svenska Ridsportförbundet.
Nu vill Thomas att en domstol ska avgöra om förbundet gjorde fel när de tog hans tränarlicens.
Så, varsågoda då.
Tack så mycket. Thomas, berätta vem du är och om dig själv.
Frågan avgörs i tingsrätten i Västerås i en civilrättslig process.
Ja, jag är Thomas Hammar och har hållit på med hästar sedan jag var 13.
Thomas vill få ett skadestånd eftersom han menar att förbundet har orsakat att han förlorat många elever och därmed stora inkomster.
Ridit och tävlat och bestämde mig väldigt tidigt för att bli tränare istället för ryttare.
I rättegången deltar ett par olika tjejer som berättar om händelser långt tillbaka i tiden. Och många andra personer berättar också om hur Thomas har betett sig och vad som har hänt. I arbetet med den här programserien har vi pratat med ett tiotal kvinnor som på olika sätt varit utsatta för övergrepp av män inom hästsporten. Gemensamt för flera av dem är en känsla av skam och en tvekan inför att anmäla och berätta om det de varit med om. Så var det för Åsa, som under flera år utsattes av en man som först var hennes lärare och sen hennes arbetsgivare. För oss berättar hon anonymt och vi har låtit en annan person läsa in det hon säger.
När jag gick i tvåan på gymnasiet så började han som lärare på skolan. Och då frågade han mig om jag ville hjälpa honom med hans tävlingshästar. Ja, men på kvällar och helger och så. Och det tyckte ju jag var lite spännande, så det ville jag ju gärna.
Men det dröjde inte länge förrän mannen ville ha mer än bara hjälp med hästarna. Åsa hamnade snabbt i en situation där hon hade svårt att värja sig från mannen.
Det han sa var ju lite grann min lag, oavsett vad jag tyckte. Antingen var han glad och normal, eller så var han skogstokig och jättearg och fick en att känna sig som världens mest värdelösa människa. Och det ville man ju inte. Så då var det ju bäst att göra som han ville, för att han skulle vara glad och nöjd. Och ville han då ha sex, ja då fick man ju ställa upp på det. Egentligen mot min vilja, men han var ju glad och nöjd och då var ju det bästa.
Åsa berättade inte för någon om det som hände henne. Mannen hade under tiden förhållanden och så småningom sambo och familj. Efter att hon slutat gymnasiet flyttade hon till mannens gård och började jobba som hästskötare där.
Han kunde komma in på natten och börja liksom. Och så vaknade man till och då var han där över en. Jag har aldrig sett det som en våldtäkt, men absolut var det mot min vilja.
Åsa blev gravid flera gånger och enligt henne pushade mannen henne då till att göra abort. Till slut gick en av graviditeterna så långt att hon inte kunde göra abort.
Jag kunde inte ta några beslut. Jag stack bara huvudet i sanden och hoppades att saker och ting skulle lösa sig. Och det gjorde det ju inte. Till slut blev det ju för sent att göra aborten och då blev jag ju tvungen att gå igenom graviditeten och det blev ju däremot ett avslut.
Åsa lämnade mannens gård och fick ett barn som hon uppfostrade på egen hand. Hon började så småningom komma tillbaka till livet. Efter ett par år bestämde hon sig för att berätta vad hon hade varit med om. Mannen fick då sluta på skolan där han arbetade. Men Svenska Ridsportförbundet gjorde ingenting kring mannen.
Det var ju så här, ja men det vet ju inte vi någonting om. Vad som har hänt er privat kan ju inte vi lägga oss i. Det har ju inte hänt på en tävlingsplats. Efter det tog de ju in honom som ungdomstränare. Och han har ju fått behålla sin tränarlicens också.
Vi har försökt ställa frågor till Svenska Ridsportförbundet om det här, men de vill inte kommentera enskilda fall.
Idag ställs en profil inom hästvärlden inför rätta i Västmanlands tingsrätt, bland annat misstänkt för våldtäkt mot barn. Det är en 46-årig man som står åtalad för två våldtäkter mot en då 14-årig flicka och en våldtäkt begången mot en då 20-årig kvinna här i länet.
Sommaren 2021. En toppryttare misstänks nu för våldtäkt och dessutom två fall av våldtäkt mot barn. Det efter att han haft sex med en flicka som enligt åklagaren var 14 år. Ryttaren nekar till anklagelserna. Båda tjejerna som nu är brottsoffer är ryttarens tidigare elever. Händelsen diskuteras på olika ridsportforum.
Och jag kunde faktiskt inte riktigt låta bli.
Hemma framför datorn sitter dressyrdomaren My Jeppsson Lindqvist. Hon brukar ofta skriva i olika trådar som handlar just om ridsport och jämställdhet.
I den tråden så kom det ju fram namn efter namn efter namn och historia efter historia.
Hon tänker på sina egna upplevelser som ung, både i skolan och i stall där hon har sett och upplevt hur män med makt i sporten tar för sig och utnyttjar unga tjejer. My bestämmer sig för att göra ett inlägg.
Dels då bekräfta de här tre ryttare som jag, eller tre ridsportprofiler som jag är liksom. Jag vet precis vad de har gjort och alla tre har varit lärare under tiden det här har hänt. Och sen så skrev jag då om den här fjärde personen som var lärare på min gymnasieskola. Och jag namngav inte någon av dem direkt utan det var liksom indirekt.
My skriver inte ut några namn helt utan skriver namnen med asterisker på vissa ställen så att bara de med kunskap i sporten förstår vilka det handlar om.
Så det handlade inte om att jag skulle liksom hänga ut dem för att de skulle liksom få någon disciplinär åtgärd nu utan det var bara för att visa att de här har gjort detta tidigare och de kom undan med det, så det är väl klart som sjutton att den här elitryttaren tyckte att han också skulle komma undan med det. Så det handlade om strukturer, det handlade inte om att jag ville hänga ut enskilda personer bara för att jag hade någon form av hämndbegär mot dem inte. Mm.
Men varför skrev du då ut namnen så att man kunde utläsa det?
För att visa att det här är riktiga personer. Inte att jag har hört eventuellt om den här personen, utan det var för att visa att det här är riktiga personer i reella händelser. Detta har hänt.
Enligt My är det en kultur inom ridsporten att män och killar hyllas och ursäktas redan från de första nybörjargrupperna på ridskolan.
Jag tror att det här idealiserandet av männen i ridsporten börjar redan på ridskolan. Och det är så fortfarande idag. I och med att det är så mycket tjejer som rider, så blir det varenda gång det är en kille som börjar rida, då är det liksom, då ska allt göras för att den här killen ska vara kvar och fortsätta rida, för att han är ju så himla speciell. Mm.
Men en del av de männen som vi har pratat med beskriver ju att de blir väldigt uppvaktade liksom.
Ja, det blir de ju, men det är väl ändå deras eget ansvar att behålla byxorna på. Jag kan tycka att sätta sig i någon form av offerroll på att ja, jo, nej, men de vill ju så hemskt gärna. Det är ju att ta bort sitt eget ansvar och situationen. För de är ju oftast den vuxna parten. Eller jag skulle säga 99% av fallen så är de här männen den vuxna parten. Och då får de faktiskt ta sitt ansvar. Så himla svårt är det inte.
My har skrivit sitt inlägg under ett alias. Men någon lyckas ändå lista ut vem som har skrivit det. Och några veckor senare får My ett brev hem från Svenska Ridsportförbundet.
Liksom just att jag var satt under utredning för att jag hade betett mig som ett nättroll. Och att det jag hade skrivit uppfyllde inte med Ridsportsförbundets etiska och moraliska värdegrund.
Nu ska hon komma in med ett svar till förbundet om varför hon gjorde så.
Då gjorde jag det och förklarade att jag tycker att jag verkligen har stått upp för värdegrunden och moralen. Då jag tycker att det är så viktigt att stötta de här tjejerna som har varit utsatta och belysa den här problematiken. Att jag tyckte inte att jag hade gjort någonting fel i detta. Men de hade redan bestämt sig.
Ridsportförbundet beslutar att My ska bli av med sin domardiplomering i 8 månader. Och My tar beslutet hårt. Att bli dressyrdomare var någonting hon hade kämpat för. Det hade gett henne en känsla av att ha uppnått någonting.
Så att jag lyckades bli dressyrdomare med min lilla ponny som jag har tävlat för en stora hästar, det har betytt jättemycket för mig. Det har varit ett sånt mål. Alltså det, för andra så är det säkert bara en liten skitsak. Men för mig var det jättestort.
En av dem hon skrivit om i tråden har en framstående roll inom Svenska Ridsportförbundet. Och My tänker att hennes avstängning har påverkats av det, även om han inte varit med och fattat något beslut.
Alltså det är ju jätteknasigt att hans kollegor ska liksom ta ett beslut om någon som har hängt ut eller nämnt honom i ett ofördelaktigt sammanhang. För de var klart som sjutton att de väljer att ta hans parti i det.
Vi har varit i kontakt med mannen, men han hänvisar till Ridsportförbundets generalsekreterare. Men det visar sig att Svenska Ridsportförbundet gjort fel. Riksidrottsförbundet kommer fram till att de inte har fattat beslutet på ett korrekt sätt och avstängningen upphävs.
Även om förbundet nu släppte mig, så är förbunden oerhört traditions, bundna och traditionsdrivna. De är väldigt duktiga på att hålla de stora namnen om ryggen för att de vet att de sportliga framgångarna är ju naturligtvis väldigt mycket värda. Och då blir det på bekostnad av någonting annat. Och i detta fallet har det blivit på bekostnad av de unga tjejerna som har blivit utnyttjade.
Men Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare Annika Kärnström håller inte med om att toppryttare skulle behandlas annorlunda av Ridsportförbundet.
De sanktioner som disciplinnämnden och juridiska utskottet kan utdöma handlar till exempel om böter. Det kan vara avstängning eller det kan vara indragande av en licens eller att man återkallar ett förtroendeuppdrag.
Och vad skulle då krävas för att ni till exempel ska ge någon böter, en framstående ryttare?
Det är ju ingen skillnad. Den möjligheten att ge böter spelar ingen roll vem som har begått en handling som kan få en formell påföljd, utan det är ju någonting som hanteras av juridiska utskottet och disciplinnämnden.
Men vad skulle krävas?
Alltså jag kan inte spekulera i ett specifikt fall, utan det finns, beroende på inkommet material och den bedömning vi har utifrån våra regelverk, så görs enskilda bedömningar i varje enskilt fall.
Det som blev startskottet för MYS inlägg om olika toppryttare, gripandet av elitryttaren som sen åtalades för våldtäkt och våldtäkt mot barn, får sin upplösning under 2022. Under rättegångarna mot mannen har han erkänt att han haft sex med båda tjejerna som anklagat honom för övergrepp. Men han menar att det var frivilligt. Tjejen som enligt åklagaren bara var 14 år var i själva verket 15, säger ryttaren. Och kvinnan som anklagat honom för våldtäkt var med på alltihop, enligt honom. Både tingsrätten och hovrätten friar mannen. Det går inte att fastställa exakt hur gammal den yngsta tjejen var. Och i det andra fallet går inte bevisa att det skulle varit fråga om en våldtäkt enligt tingsrätten och hovrätten. Att mannen varit betydligt äldre än tjejerna, varit deras tränare och haft en maktposition i förhållande till dem är ingenting som är brottsligt. Mannen får behålla sin tävlingslicens som utfärdas av den klubb som han tävlar för. Någon tränarlicens har han inte just nu.
Så här är stallet. Så här står hästarna och det är ett kallstall, så att... Vi har värmen för personalen, men hästar vill inte stå i sån värme. Så det här är drömliv för hästar. Stora, rejäla boxar.
Tillbaka till Thomas Hammar, hopptränaren från Skåne, som blev fråntagen sin tränarlicens.
Och här har vi då?
Thomas visar runt på sin nya gård.
Ni bor alltså i en inbyggd lägenhet i ridhuset, eller hur ska man förklara det?
Ja. Med utsikt ut över ridhuset här också.
Yes.
Här bor han nu tillsammans med sin sambo.
Det är jättefint. Ja, så vill man om man gillar hästar så lever vi i en dröm. Om man inte gillar hästar så vill man inte bo så här. För man ser hästar överallt.
På väggen i kontoret hänger mängder av prisrosetter från olika tävlingar.
Det var bara, jag tycker de är lite vackra. Alltså jag har hängt upp de som är vackra, jag är inte så.
De är ju så stora.
Ja, det är lite inne nu för tiden, tror jag.
Thomas valde att stämma Ridsportförbundet för att få skadestånd efter att de dragit in hans tränarlicens. Något som Thomas menar var en viktig orsak till att hans elever försvann. Både tingsrätten och hovrätten kommer fram till att förbundet gjorde fel när de tog ifrån Thomas licensen, utan att först ha slagit ner på en konkret händelse. Däremot får Thomas inget skadestånd.
Gör vi så här nu, då är det tillkant att den fyrkanten ut. Och när ni passerar, om du ställer anvisningen där.
Och idag har eleverna börjat komma tillbaka till Thomas.
Och när ni passerar det rosa hindret här uppe gör ni samma sak. Bara känner att de vänder och passar utsidan där inne.
I den här programserien har vi berättat om flera män som på olika sätt utnyttjat sin position och maktställning i förhållande till unga tjejer. I flera fall handlar det om personer som ridit i svenska landslag.
Där kom galoppen!
Och i flera fall har Ridsportförbundet valt att inte stoppa de här personerna från att hålla i träningar eller tävla, trots tydliga signaler om sexuella övergrepp eller olämpliga relationer med väldigt unga elever. Efter att den här dokumentärserien publicerades första gången, våren 2022, gick en av tjejerna vi berättade om i program 2, som blivit sexuellt trakasserad av en landslagsryttare, vidare med sin anmälan till det internationella ridsportförbundet FEI. Och till skillnad från det svenska ridsportförbundet agerade FI och stängde av ryttaren från internationell tävling. Först efter att det internationella ridsportförbundet FI agerat stängde det svenska ridsportförbundet av mannen från tävling i landslaget. Ulf Brömster, som är ordförande i Svenska Ridsportförbundet, säger att uppgifterna om mannen nådde honom först i samband med anmälan till FI.
Jag kände inte till det. Jag personligen kände inte till det.
Men enligt uppgifter till P1-dokumentär hade Svenska Ridsportförbundet fått information om mannens beteende flera månader tidigare. Enligt FIs regler ska de nationella förbunden lämna sån information vidare till dem. Men tjejernas larm verkar ha fastnat på vägen i Svenska Ridsportförbundet. Det kom aldrig fram till FI förrän en av dem själv alltså anmälde. Men hur den här vidare rapporteringen ska gå till är enligt Ulf Brömster oklart.
Den här rapporteringsplikten, måste jag säga, där har vi nu själva inte rätt ut. När ska det rapporteras? Vem ska rapporteras? Vad ska rapporteras? Så den var nog inte tydlig, eller vår interna process var särskilt tydlig.
Under sommaren 2022 blir det också känt att en toppryttare anklagas för att ha skickat så kallade dick pics till flera av sina kvinnliga medtävlande. Vi har pratat med flera kvinnor som berättar att de fått bilder av ryttaren. Själv nekar han till att ha gjort det här, men han stängs ändå av från visst tävlande under en tid. Ridsportförbundet har fått kritik från många håll för att de inte agerat tillräckligt mycket mot sexuella trakasserier. Ulf Brömster menar att förbundet inte kan vara lika strikta som det internationella ridsportförbundet eftersom de, enligt honom, bakbinds av det svenska riksidrottsförbundets regler.
Vi har stärkt våra stadgar möjligheten att agera, men om vi inte har stöd i RF-stadgar så begränsas det vad vi kan göra.
När det här programmet publicerades första gången efterlyste My Jeppsson Lindqvist, som själv stängts av för att hon hängt ut flera kända ryttare, skarpare regler kring vilken relation som ska tillåtas mellan tränare och elev.
De ska komma ut med en riktlinje till alla lärare, alla tränare, alla verksamma ryttare, och det ligger inte med dina elever.
Om Ridförbundet hade varit seriösa så hade de i sina avtal, till exempel när du blir tränare, det hade räckt med att det stått så här, att du får inte ha relationer med elever som är under 18 år. Punkt.
Och My fick medhåll av Thomas Hammar.
Det skriver du under på. Skulle det visa sig att du har det, licensen åker. Det är väldigt tydligt, väldigt enkelt att följa.
I januari 2023 har Svenska Ridsportförbundet uppdaterat sina regler. Det i en ny form av kompetensbeskrivning för tränare. Något som i praktiken ska innebära att tränare inte ska ha relationer med elever under 18 år.
Vi har en kompetensbeskrivning vad som gäller en tränare och vad som gäller en ridlärare. Och där har vi fört in det som ett underlag i kompetensbeskrivningen.
Men fortfarande finns problemen inom sporten kvar. Enligt Ulf Brömster har Svenska Ridsportförbundet svårt att nå alla inom sporten.
Vi når ut till våra ridklubbar som driver ridskolor. Så ridskoleverksamheten, där når vi ganska väl ut. Vi når de som går på våra repetitionsutbildningar, framförallt då tränare och ridlärare. Men sen klart, sen finns det en del som vi inte når, eller som var mycket svårare att nå ut till. Som är de privata stallen, som är de här träningsstallen, som är de här tävlingsstallen. Där har vi mycket, mycket svårare att nå ut.
I nästa avsnitt...
Pappa bråkat med mamma, vuxenbråk. Så gjorde vi henne minst sån här gosedjurshund för att mamma var ledsen.
Om barnen som växer upp med våld i hemmet.
Och då tänkte jag att ja, men då, när vi går ut så slipper ju barnen i alla fall vara med när han dödar mig. Så.
Du har hört hästkarar och stalltjejer. Producent för programmet var Ylva Lindgren. Slutmix Tor Sigvardsson. Programmet gjordes 2022 och 2023.